I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Idag är han en av Sveriges absolut mest eftertraktade frisörer. Mest framgångsrik. Han är stjärnornas favorit. En otroligt framgångsrik entreprenör. Just nu är han aktuell med boken Who the fuck is Bobby? Som också är baserad på förstås hans liv, men också filmen med samma titel. I såväl bok som dokumentär får vi följa Bobbys uppväxt i Södertälje i en kristen ortodox familj. Det är också en berättelse om en far och son som håller på att förlora varandra i en kultur där normerna är snäva för vad som är accepterat och inte. Det är också en berättelse om fantastisk kärlek och ond bråd död. Om en mammas kamp för sin sons rätt att leva det liv han valt. Varmt välkommen säger vi till världens bästa Bobby Odunjo. Ja, alltså vi är så glada att ha dig här.
Jag skulle verkligen
vilja säga välkommen också till en kär vän.
Mm. Senast såg vi igår du och jag.
Ja, det gjorde vi. Då hade du stort partaj som du ju har lite återkommande här i Stockholm.
Och det brukar fira kärleken eller alla hjärtans dag för allt och alla. Det var mysigt, det var jättekul och lyckat var det igår.
Jättemysigt, det var jättefint. Jag kunde komma hem med en ros till min älskade maka. Han blev överlycklig. Ja, och Tilda, du är ju en stor fan också av Bobby.
Ja, herregud. Du har ju tagit med dig hem massa fina hårborstar och produkter i morgon.
Ja, just det.
De är ja, standard.
Så är det. Så är det. Men Bobby, alltså för ett par år sedan kom ju filmen om dig som ju finns att se idag också på SVT Play är det väl som den
stämmer.
Finns? Ja. Otroligt stark. Mm. Om ditt liv. Mm. Om, som sagt, inte minst att komma ut också. Och hela den resan.
Ja, men det var, ja. Nej, men jag älskar filmen. Jag är nöjd med den.
Ja, som Nisti.
Nisti Sterk producerar ju både den och boken. Hon är fantastisk. Ja. Ingen har gjort det bättre. Och sen var det nog bättre än vad jag själv trodde. Mm. För jag körde bara på att vara mig själv. Och sen det var det nog det som gick in i hjärtat hos folk. Mm. Tror många, de flesta sa så här, vet du, vi tror det skulle vara så här, du, dina vänner, kändisar, rädda mattor. Mm. Men det var inte det. Det var ju jag som person. Utan det är inte bara yrket man fick se.
Mm. Och din livsresa är ju, gud, alltså vad du varit igenom. Mm. Och det kommer vi få höra om lite grann i den här podden. Du vågar ju verkligen berätta och är verkligen en förebild där. Berätta Bobby, vem var du som liten?
En söt liten pojk. Men jag var blyg som liten, men väldigt snäll. Mm. Och var alltid till lags och ville alltid säkert vara omtyckt. Så jag sa inte nej, jag sa klaga inte. Om man jämför mina stora bröder som bråkar, slogs och busade. Och ingen, mamma är 8 systrar. Mm. Ingen ville passa stora bröderna och alla slog som vem ska få passa lilla Bobby. För jag var väldigt snäll och lugn tills nu också skulle jag säga. Lite busig har jag varit under tonåren, men det var jag.
Ja.
Och osäker i tonåren skulle jag säga.
Ja. Men du, när kom de här första tankarna om att du kanske ville bli frisör? Det var väl ändå tidigt va?
Väldigt tidigt, jag var 7, 8, 9, 10. Alltså, det var ung ålder, moster var det och jag ville bli som hon. Och sen till slut trodde jag att jag kunde klippa. Sen gick i 8:an, 9:an. Så började jag klippa vänner. Och så sa jag, jag har gått en kurs under sommaren. Jag har lärt mig lite grann. Och så klippte jag några stycken, vart inte bra. Mamma fick många samtal. be din son inte röra vår döttrars hår. Och mamma sa, jag förstår er, men han är inte frisör. Be dem inte sätta sig där han säger att han kan klippa. Så skickade hon på en kurs där vi klippte syrans dockor. Det var inte heller så rolig syn. Jag var inte så duktig då. Ja. Det var där i början.
Ja. Och när kom, när insåg du att du gillade killar?
Det var faktiskt, det var en tidig ålder. Jag gillade både och. Jag var bisexuell, men det var också så att jag kunde inte vara gay. Då var det väl enklast att jag var med tjejer. Ibland ville jag, ibland ville jag kanske inte. Men det fanns inte. Det var 30-35 år sedan. Och i Södertälje. Alltså, det var som att det var ju, existerade ju inte. Det var tills jag flyttade till Stockholm, flyttade till London, som jag vågade leva ut mitt egna liv. Så att jag har nog alltid vetat det. Men i mindre portion, jag visste inte vad det var när jag var yngre heller. Jag fattade att något var lite annorlunda med mig. Så att det är ingenting som kommer bara, utan det finns där. Det är bara att man förnekar oftast, tror jag.
Och hur var det då när du växte upp som tonåring och insåg, alltså som du också berättade i boken, hur det faktiskt Bobby. Hur var det här liksom att ja, ändå längta kanske och känna den här längtan som man ju såklart känner när man är ung och börjar upptäcka sin sexualitet och leta liksom. Och, ja, hur var det?
Men hade det inte varit så tabubelagt så hade jag nog inte gjort en massa dumheter och bus och sovit över här och där. Hittat på lögner varenda helg till föräldrarna och jag fick inte sova kvar i Stockholm. Och då var det så, okej, då tar jag en taxi. Och det var dyrt. Då var det så 500-700. Och de var så här, nej. Så ibland gjorde jag det. Jag vet att jag körde med. Jag missade tåget fast jag inte gjorde det. Jag ville inte komma hem.
Nej.
Så då var det korsförhör. Vem är han? Vem är hon? Och så var det bara mer och mer och mer. Sen var det att mamma märkte, vad är dina kläder? Jag bara, i tvätten. Hon bara, jag tvättar tvätten. Dina kläder börjar saknas. Då hade jag sakta börjat flytta till en kompis i Stockholm. Tänkte, för jag har en plan, jag kommer ju dra. Jag kände att det gick inte. Jag älskade familjen, men det var ju som att du fick hitta på lögner varenda dag till slut för att spela något annat. Och så det var, också, det var också fel, men det var mitt sätt och det funkade. Sen hittade du tillbaka bättre än någonsin efteråt.
Ja, herregud. Ja, det kommer komma till vad din mamma. Herregud, vilken mamma du har. Jag är typ kär i henne. Jag kommer ihåg när du lanserade din film. Och vi var alla där och jag tror applåderna för din mamma aldrig ville tystna. För hon är ju en helt fantastisk
människa. Jag har föreläst med henne och Nishti. Och när vi är klara, när mamma pratat, så har det reser 700 personer upp och bara hyllar henne. Det tycker jag är bra, för att de ser det som, det är så mammor och föräldrar ska vara. Hon har fått flera priser. Hon hamnade på den här topplistan. Det var ju det. Magdalena Andersson etta, kronprinsen Victoria tvåa, mamma 23:e och sen kommer folk efter. Hon bara, vad är det här? Jag bara, mamma njut bara. Så fick hon diplom, Sankt Ragnhilds diplomen, årets hedersperson, guldmedalj. Hon har fått 4 utnämningar. För att det gör skillnad, för att vi var ju i riksdagen och pratade om det här. Och de har sagt, det är din pappa också har gjort. Det gör också skillnad. Tacka honom för att han är med. För det är första gången en invandrarpappa pratar om något ämne.
Ja, just det.
Så det är också ett stort steg.
Ja, stolta föräldrar är det finaste vi vet i Pride-tåget, eller hur, Tilda?
Ja, verkligen.
Det är det bästa som finns. Alltså.
Men hur var det att gå runt och känna att du, som det var, du hela tiden behövde ljuga vart du var? Det måste också vara väldigt stressigt att leva i det.
Ja, för att det är som att vissa lever i dubbelliv till exempel. Det kan vara en gift man, gift kvinna eller förnekelsegrej om du har med din läggning att göra eller vad du är överlag. Jobbigt att gå runt och ljuga och ljuga. Och sen säger jag ljuger för dem jag älskar. Och det var jobbigt, så jag ville inte komma hem. För jag kände att jag aldrig ljugit för en människa i mitt liv. Jag aldrig gjort, alltså på riktigt, jag har gjort en fluga eller myra illa. Och det var bara hög på hög. Och då är det enklare att bara backa ifrån dem för att slippa. Jag kunde inte konfrontera det. Och sen är det inte kul som liten när du får höra. Jag fick höra glåpor här och där. Så jag täljer folk. Ana något, kalla saker. Och jag såg killig ut. Men frisörbög, man kunde höra så. Och jag tog åt mig, men jag sa inget. Jag gick bara förbi. Och då var det ändå enklare att bara, jag lämnar den här stan. För det här är inte ens okej. Och det är lite det jag vill med det hela. Och det kommer jag säkert till sen. Och hjälpa andra. För att det är tusentals, om inte några hundratusen, som mår dåligt.
Absolut.
Verkligen. Du berättar ju så modigt så många saker i boken. Du berättar bland annat när du är tonåring i Södertälje och ja, du hamnar i någon, ja, är det en tobaksaffär eller vad sjutton är det för någonting där du?
Nej, det var med gubben.
Ja.
Det var faktiskt i Gamla stan.
Ja, det var i Gamla stan.
Ja. Jag var där uppe och fick prao. Det var så märklig känsla, för att det har jag alltid sagt till någon, inte ens bästa vän, inte mamma, så att det var chock för alla. Men varför jag berättar den här storyn är ju för att visa att hade det inte varit så problematiskt och tabubelagt så kanske inte jag hade varit rädd för situationen och inte hamnat där och kanske vågat säga vad som hände.
Mm.
Men jag skulle aldrig våga berätta då att det är någon som har tagit på mig. Och, för jag gick in i en kiosk, handlade grejer, mjölk, bläddrade tidningar, för jag hade inte sett sånt innan. Det var Fibban Aktuellt, var det så här storbystade tjejer. Och så sa han, men du kan kolla om det är okej.
Okay.
Mm. Jag bara, nej, men det är okej. Okay. Så gick jag tillbaka och kollade.
Mm.
Ja, men du kan sätta dig där och kolla. Som kille, såg brösten upphetsad.
Mm.
Och kom in, vi behöver inte berätta helt, det finns i boken, men långt så kort. Det hände ett par gånger och sen hände det att han tog och gjorde saker och jag ville inte. Men då sa han så här, då kanske jag kommer upp och hälsa på familjen som jobbar där.
Mm.
Och det skrämde mig att säga att, jag var så rädd sen, kan man bara säga att jag tittar en tidning och hon ner till den eller något annat.
Mm.
Och du gjorde det där och var tyst om det, gick sen aldrig mer tillbaka och mådde dåligt över det också.
Mm.
Men sen,
var, för den här gubben, han utnyttjade dig helt enkelt.
Ja, och sen jag sa exakt vad han jobbade, vilken gata exakt. Ja, de ville inte, för då hängde man ut honom.
Ja.
Det är bara onödigt. Men det var i Gamla stan, det var onödigt gjort. Men det, min bok handlar inte om det. Så därför jag inte ville hänga ut en person.
Nej.
Men ja.
Men hur kändes det?
Kändes det hemskt och trist. Och det var ju så här, ska min första, alltså det var inte romans, det var äckligt. Jag kräktes av det, men ska det vara det här? Då var det ingenting jag ville göra. Så första gången jag fick en kyss, jag var över 17 års åldern, 16 kanske i London.
Mm.
Så det var inte det första experience jag hade tänkt mig. Men som vuxen har det inte tagit på mig. För jag har ändå gått framåt och mått bra. Och som levt i 190. Men det finns de som hamnar i situationer där det händer igen och igen och igen. Och sen hamnar de i en ond cirkel och sen trillar de neråt och kan aldrig tas upp igen.
Mm. Just det här att han liksom också hotade då med att...
Och inte, så att säga, men jag vet inte, annars kanske jag kommer upp och hälsar på lilla mamma. Och hon jobbar. Och jag sa, va? Dit får du inte komma. Han skulle inte gjort det. Men det var det han sa efteråt när tredje, fjärde gången bröt jag upp och började gråta och ha panik. Jag bara, du får inte komma. Han bara, nej, men det klart. Då såg han hur arg jag vart och skakade. Och sa, nej, men det klart, jag ska inte komma och hälsa på. Och då fattade han, gör inte det.
Mm.
Jag tänkte inte på det. Det var ett sätt att hota. Såhär. Det är som att jag kommer säga om inte du kommer tillbaka hit.
Mm. Hur kändes det när han sa det första gången?
Nej, men jag gick därifrån bulta, alltså hjärta, och så tänkte jag, där är det en synd. Och jag kommer hamna ett helvete, vi har hört, för att det här är tabubelagt så det kan bli.
Mm.
Och jag har gjort fel, det var inte ens jag, men som barn tänker du bara, det här är hemskt. Och du berättar från, då är det ditt fel, för du tillät det, fast du säger nej, spring därifrån då.
Mm. Oh, fruktansvärt.
Kunde varit värre, säger jag. Det var inte, alltså, jag ser saker på bagatellsak, för jag är vuxen idag. Mm. Men hade man hamnat, det kunde gått snett också, tack vare det, bara den lilla incidenten.
Mm. Ja, verkligen. Och du flyr ju, kan man ju nästan säga, till London, eller hur? Vad är det som gör att du lämnar Södertälje, inte bara för Stockholm alltså som du tänkte länge, utan också för London?
Men först kom jag till Stockholm, och jag sa, wow, vilka människor. Alltså, det var ju bara nattklubbar där, och jag började umgås med allt från Jannike Björling, Leila Kay, Henemark, vet du, Jean-Pierre, de här, och ett helt gäng. Just det. Det var så roliga knäppa människor. Så här, wow, det här är bara 30 minuter ifrån mig. Finns allt det här? Finns det gay? Finns det gayställe? Finns det allt? Jag var ute först och hade slips och skjorta. Så här, ordentligt liten pojkeshus som man skulle till kyrkan. Jag bara kände så här, gud, kavla upp, släng bort den, kavla upp armarna och lev, lev.
Mm.
Och sen var jag i London, eller England, Eastbourne. Jag var 15 och pluggade engelska i 8:an. Och då jag fick mer smak, hit ska jag komma tillbaka. Och vilket jag gjorde. Jag bara ska tjäna pengar och komma hit. Men det tror man måste läsa boken för att därför
ja,
jag åkte flera gånger. Och en gång åkte med en kompis bara över en helg och skulle tillbaka och stanna några månader.
Mm.
Och familjen, var är du? Jag var så här, jag kommer snart och kommer snart och vill jag aldrig komma hem.
Nej.
Tills det varit för mycket. När jag kände så här, jag mår inte bra här. Det är inte, alltså, det är inte sunt levnadssätt heller.
Nej.
Då kom jag efter 3-4 månader hem till mamma och dem. Och då hade det hänt mycket roliga saker och mycket galenskaper också.
Men jag tänker, hur var det att komma från, för när du beskriver, nu låter det verkligen som att det var två helt olika världar. Och komma... Men från Södertälje till Stockholm när allt det här är så...
Ja, men så kommer jag till London så går på Heaven GRY som har 2-3 tusen människor, trevåningsklubbar. Jag har aldrig sett sånt där. Så är människor, det är häftiga, snygga, vältränade transor. Jag bara, finns det här i världen? För jag tänkte, det här växer... För det fanns inga internet. Du kunde inte läsa, det var inte tidningar som informerade om det. För det var ändå slut 90-talet, början 90-93 emellan.
Mm. Mm.
Det skrevs inte så mycket om det här då.
Så det här var en helt ny värld som
jag var kollade jag tidningen Okej och Frida och de här. Sen var det Se och Hör kanske senare. Ja. Men det var inte det, läste inte jag.
Nej.
Jag gick inte till biblioteket och frågade om en sån bok. Då hade jag säkert om under varför du läser om det här.
Ja, det hade ju gått rapporter hem till mamma och pappa.
Ja, så jag kände så här, jag visste
kanske
ingenting. Nej. I gott och ont, men det är bra att internet finns idag.
Skönt. Och, men som du säger, det var ju helt fantastiskt, förstår jag. Och det förstår man ju när man läser boken också. Att, att bara få känna frihetskänslan, att det finns någonting annat än värld som är helt underbar. Men du säger också att allt var inte bra. Det var ju alkohol, droger. Mm. Berätta, vad var det som gjorde att det gick överstyr?
Nej, men det jag tror så här, nu ska jag inte säga vilken, under 90-talet, det var ju mer vanligt svartklubbar här. Och sen hamnade jag mycket äldre vänner. Jag var ju 17, 18, jag sa att jag var 23, 24. Mm. De var 23, 24, 25 en del.
Mm.
Och det var så lätt att få nätverk och folk tyckte om mig.
Mm.
Och sen kände jag, för att du ska umgås med några, det är väl fel, men det var ju kul att prova på.
Mm.
Skulle du vara med dem igen och gå på de häftiga ställena, så gjorde du vad de gjorde.
Mm.
Sov du kvar för att inte åka hem, så gjorde du det också.
Mm.
Det var inte många år sedan efter det, så jag fick säga nej. Det här är inte sunt. 22, 23 ish. Ingenting. Alltså det var så här, det räcker. Mm. Det här vill jag inte ens göra. Jag vill prata med familjen. Jag vill jobba.
Mm.
Och jag mådde inte bra av det heller. Det var ju kul en stund, men i längden inte.
Kommer du ihåg när du kom till någon punkt där du insåg att det här är fan inte lika roligt längre? Det funkar inte.
Jag mådde inte bra. Det syntes på mig. Mm. Jag slutade röka cigg när jag var 22, 23.
Mm.
Sen dess också. Jag började röka när jag var 13, 14. Och slutade där också. Sen dricker jag inte så. För jag dricker ibland. Det är kul, men inte ofta.
Mm.
Ibland är det typ en gång i månaden. Ibland är varannan. Ibland var tredje. Alltså, det är lite då och då.
Men ingen punkt att hålla... komma ihåg som du liksom insåg att nu kände du att det här funkar inte.
Nej, men det var också lite jobbmässigt hur jag var. Allt känns så här, ska jag verkligen vara den personen jag är, så är det ju inte det här, långt ifrån. Och jag delar inte de här vännernas deras värderingar. Jag har ju andra värderingar. Jag tror alltid att jag är här för ett syfte, för att hjälpa andra. Och det såg inte att de gjorde. De var snälla mot mig, men det var inte så mycket charity i dem. Kul att umgås med, men inte att du... Det var inte så att jag sa att de gör saker för mycket för andra. Mm. Och det gjorde jag inte heller säkert då, förutom vänner. Men genom åren så har jag agerat, det är kontaktperson, jag är med i så mycket organisation. Jag tycker sånt, jag brinner ju för att hjälpa andra.
Mm.
Och det kan du inte göra om du gör illa dig själv istället.
Du, vi kommer ju till det sen att du blir ju som sagt var en av Sveriges mest eftertraktade frisörer. Men jag vet att det var en liten incident där i början av din frisörkarriär. Berätta.
Nej, men alltså, vänta. Oftast hör man frisörer, du har klippt dig i fingret, det händer. Kundens öra, sällan, det händer också. Men vem klippte av min egen näsa i två bitar i mitten?
Alltså, hur då?
You're kidding me.
Jag fattar inte vad fan händer.
Jag fattar inte heller. Jag skulle låtsas klippa min syrran in i. Jag är 16. Jo, 16 var jag. Och hon är 3 år yngre, så hon är 13. Och så någon långt år. Så jag låtsade så här, en liten sax. Jag bara, ska jag klippa? Så jag skojar. Hon bara, nej, skriker. Så här, fjortis. Så knuffar hon till min hand. Men jag är så lös om handen, för jag ska inte klippa.
Nej.
Så den knuffas upp. Oh. Den går in och den går ut. Och så delar den mitten. Så här, och jag känner så här, aj. Hon tittar bara. Så går jag ut spegeln och drar. Den är ut, stänger ihop den. Och det forsar blod, så jag ser ingenting. Och jag grät inte, för det var så här, det är okej. Men ring, hon gråter. Jag bara, ring mamma. Hon bara, jag kan inte. Jag bara, ring mamma nu. Jag ser inte av allt blod.
Herregud.
Hon var småsten, ringde, jag kom, körde mig till Södertälje akuten. De sydde 7 stygn. Och då vände jag helt om. Jag bara, det är inte ont, men mitt utseende är förstört. Jag var så fåfäng. Hon bara, nej. Jag bara, jo, ni har förstört mitt ansikte.
Ja.
Då började jag gråta. Jag bara, mitt ansikte är förstört. Mamma bara, du får en näsoperation. Jag bara, det hjälper inte. Sen kom jag till skolan. 7 stygn. Så tittade min lärare på mig. Karl hette han. Jag gick i Yvonne Holms skola, privatskola. Hennes man var det. Han bara, you're incredible. I never seen, you're not gonna be a good hairdresser. Jag bara, va? Och jag kände så här, hej. Jag bara, vänta, du ska du se.
Mm.
Sen har han sagt det här genom åren. Han har sett mig, han bara, du är fantastisk. Du är så fin som person, men vad duktig du är också. Jag bara, det var du som sa att du kommer inte bli duktig för att du klippte av din näsa i 2 bitar.
Man kan ju förstå att han liksom
jag
kände
också
en viss
det. Det kändes lite så här, komma dit, jag råkar klippa av min näsa. Han bara, jag har aldrig hört en människa göra det någonsin.
Vill jag någon sån här grej som så här fick dig att vilja ännu mer än...
Det är med plus att jag har alltid haft intresset. Ja. Så jag känner så här, varför ska inte jag bli duktig? Jag var duktig i mitt huvud, men kanske inte utför allt.
Nej. Men vilken revansch. Har du förlåtit honom för att han sa de där orden?
Absolut, ja. Han var härlig ändå.
Du, det här med stjärnor, de dras ju till dig verkligen. Jag vet ju, herregud, Carola, du är ju supertajta. Ni kommer ju ofta till fester tillsammans.
Ja, men ni verkar,
ni verkar vara extremt nära. Och Och ja, men jag vet ju att du har ju gosat med alla möjliga, herregud. Du verkar, vad är det som gör att du kommer så...
Listan är lång, det är flera hundra. Ja. Utländska, svenska artister. Ja. Alla möjliga.
Hur var det med George Michael egentligen?
Ja, men han har, det var ju nu. Men han var hemma hos honom. För att jag var en annan, jag var ju hemlös, inte hemlös, det är fel, men jag var av med mina vänner, och det säger också i boken. Jag skulle, sista dagen, jag jobbar i salongen i London, ska åka hem, väskan är packad, och så ska vi mötas upp i en ny lägenhet, och så är det en man, mörk man på tåget, bara snälla, jag måste ringa min flickvän, för jag ringer, bara nej, hon är inte här, I'm gonna wait for her, jag bara okej, men jag slår numret, så jag ringer igen telefonen. Börjar han prata lite, så går han iväg, så börjar han gå, jag bara låg min telefon, så ska jag försöka ta den. Då tog han fram min kniv och så huggade han mig. Men som tur så hade jag, ja, men jag fick ett rebba. Och jag sa nej, och så kände jag att det är ingen idé, jag bara gå. Och jag har ingen telefon, så kom jag till lägenheten. Vännerna har ju hittat någonstans, men jag kan inte ringa dem. Och så jag säger, jag kan inte ringa hem och säga till mamma, kan du söka deras nummer? Jag bara, så åkte jag ut med en väska och den på ryggen. Och hamnade på Heaven, klubben. Träffade en kille där. Också en person som jobbar med både från Madonna och George Michael, och jag var med några dagar, så sen jag ska hem på fest och sånt, vill du med? Jag bara, du menar han? Han bara, ja, man är gay. Jag bara, du driver, han är inte gay. Han bara, jo, vi är vänner, lalala. Och jag spelade lite cool, så ja, jag kan väl komma. Och då var det pulserade upp mig, och där hände någon liten flört och lite intimt.
Var det mysigt?
Supermysigt.
Men vem av oss var inte kär i George Michael på den tiden? Liksom,
länge.
Hela
jag hade
världen.
Hans look och örhängen, korset, oh, avklippt.
Underbar.
Och så fick jag höra dem bara, du lik han när jag var yngre, då var den roligare.
Ja, faktiskt. Ja, det är snart
där. Det finns mycket jag gjort i mitt liv.
Men du gjorde alltså det samtidigt som du hade huggit dig?
Nej, det var lite senare. Kanske fyra dagar efter, ja, fem. Ja. Och sen när jag kom med hans kompis, Kevin, jag vill inte säga vilken av dem, men i alla fall, han bara, we should go. Mm. Han var inte glad, för han tog dit mig. Ja. Och så hämtade honom, så hände det där. Jag åker taxi därifrån. När vi kom fram, han bara, take your bag and leave. Jag bara, då kunde jag lika gärna stanna kvar där. Mm. Och då är, så här, då är jag där på gatan igen med en jäkla resväska. Så går jag till klubben igen några dagar. Ja. Så hittar mina vänner. Och då där kände jag att jag ska hem. Det här är inte mitt liv. Nej. Vad gör jag här?
Och då ringer du din mamma, va, eller?
Nej, jag åkte bara hem.
Du
bara
åker hem.
Först.
Ja.
Det var jag träffade först. Jag träffade dem, jag träffade brorsan och sen var det mamma och pappa. Och det var en lättnad ändå. Fast jag kom hem så var pappa lite lugnare, för att han kände så här, åtminstone i Sverige. Mm. Även vad jag gjort, de hade köpt en salong till mig.
Mm.
Jag var så här, jag vill ha en egen salong.
Mm.
Annars kanske inte jag jobbar. En ny salong på Surbrunnsgatan till mig och en kompis. Jag drog efter ett halvt år och var borta månader.
Oj.
Jag bara, jag ville inte. De bara, men du sa att du ville. Jag vet, men jag vill se världen.
Ja.
Så att jag förstår också att de varit lite besvikna. Det är så här, vi har satsat så mycket på det. Ja, det för så, men jag mådde inte bra här hemma. Jag var ju tvungen att förneka allting fortfarande. Och sen det här, varje gång jag kom hem, släkten, alla, kusiner, mostrar, mamma, släkten. När ska du träffa någon? Jag bara, när ska du gifta dig? Och jag tror de pikade liv. De visste. De började höra ett snack. Och så kan du inte svara sanningen. Ja, men snart har jag inte träffat den rätta. Och jag har inte träffat den rätta. Så kände jag, jag orkar inte komma hem. Jag fick den frågan typ flera gånger om dagen.
Jobbigt.
Och så hittar du på att du träffar någon.
Mm.
Var det Patrik och Patricia? Var det det, så var det det. Sen var det tjejer ibland. Så att jag har ju träffar. Och då tjatar de på det istället. Oh. Och jag berättade även här, som inte har sagt till någon heller. Att jag är min bästa vän. Vi hängde mycket. Trolovade oss. Och släkten trodde vi skulle gifta oss. Sen var det som att säga, det här räcker. Alltså, ni kan inte. Det finns inte.
Mm.
Hon tyckte det var okej. Hon var också från landsmannen. Låt dem älska din familj. Det är okej. Mm. Jag bara, fast vi kan mamma köpte er förlovningsringar och allt. Jag bara, så det här gått för långt.
Mm.
Jag gillar killar, vad gör ni? Mm. Och då var jag tvungen att släppa bomben, för mamma och pappa kom lite senare. Då var de sura igen, men...
Berätta om när du släpper bomben för din mamma först.
Men mamma, hon har tagit det bra hela livet. Men första mamma var hon lite ledsen. Hon grät. Vad har jag gjort? Jag bara, du har inte gjort någonting.
Mm.
Kan inte jag göra någonting? Och sen var det snack med pappa efter lång tid.
Mm.
Och då var det så här... vad heter det? Inte förvandlingsterapi. Gud, omvändningsterapi. Vi kan skicka det till ett kloster i Turkiet.
Nej.
Jo, men de hade hört det från andra. Det hjälper. De tror ju, alltså, det hjälper. Vi har hört att andra, man läker från allt och kan bota och göra. Nej. Bara, nej.
Hur var
man
det
kan göra det här. Liksom, man kan göra som en spell. De kan be man till det, så blir det saker. Jag bara, nej, det blir inte det. Det blir om du ber om gott. Men inte att du ändrar en läggning. Det är bara att du låtsas om det.
Men hur
då,
var det?
Då var det så här, tack och jag, du drar jag igen.
Ja,
för då... Men min mamma lugn, hon kunde ta det. För jag sa ju bara, vi kan fixa till det. Jag är inte trasig, ni kan inte fixa mig. Jag är hel.
Mm.
Och hon förstod inte vad hon gjort för fel. Så hon besöker en terapeut, psykolog, och så berättar hon det här. Vad ska jag göra? Han bara, ingenting, din son är det. Mm. Är han verkligen född som jag? Så berättar han, så här, vissa är si, vissa är så, vissa har en diagnos, mm. vissa inte. Vissa har olika färger på håret. Okej, okay. Så pratar hon med mig. Hon bara, ja, då är det som det är. Mm. Det är okej. Okay. Och sen den dagen, det har gått nu 25-28 år mer.
Mm.
Och så har hon supportat mig 24-7. Mm. Alltså dygnet runt mot alla som har sagt någonting. Så tystar ner dem.
Gud vad fint. Vi älskar
hon behövde
din mamma.
Också, för hon också hört att så här är det inte, så här är det. Men om hon pratar vett med någon så funkar det. För att hon är förstående kvinna.
Mm.
Och nu har hon blivit själv en person som pratar till andra föräldrar, till andra barn. Mm. Och hjälper dem mot självmordstankar eller föräldrar som slänger ut sina barn hemifrån.
Ja. Hur var det att höra från, oavsett var ni kommer ifrån, att inte få känna sig accepterad? De förstod inte riktigt.
Mm.
Till när hon säger liksom att jag förstår.
Nej, men det
kändes
bra, för det var den connection jag alltid haft med mamma.
Ja.
Så att det var skönt. Och med pappa var det inte så. Men då var det ändå okej, för då hade jag mamma. Hade jag inte haft någon av dem, då hade jag varit vilsen. Det var därför jag var också trygg, kunde landa, kunde sluta med dumheter, skötte jobbet. Helt plötsligt kände jag så här, nu mår jag bra på riktigt.
Mm.
För vem vill ljuga för sina föräldrar? Ingen.
Nej.
Eller det ska man inte göra.
Nej.
Men ljuga överlag.
Vilken lättnad måste det kännas som.
Mm. 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 Nej, men det var det. Och sen brorsan var okej, sen syrran berättade jag. Mm. Det var pappa och storebror inte berättade.
Och vad var det du var rädd för?
Pappa var strängare, så fick jag också, man säger inte sånt här, för det var ju fel. Alltså du har ju lärt dig att det här är fel, det går inte.
Vart lärde du dig att det var fel?
Det undrar jag också, inte någon direkt prat mellan kackelackor emellan, släktingar, landsmän. Att det är så här, det här är förbud, det är mot de 12 budorden, var står det någonstans? Och du går vart du går till, om det är Guds hus eller be om förlåt, så blir du förlåten om du menar det. Men jag kan också be om, nej men det här kan du inte bli förlåten för. För att du kan inte bli botad för det. Mm. Det är som att du blir accepterad. Så allt är okej, men inte det här. Så att mördar du, våldtar, lurar någon, gör illa människor med avsikt. Men du blir förlåten, det blir inte alls det. Det är lite vad du har här och där uppe.
Mm.
Men det, som barn visste jag inte heller det. Jag trodde att jag, oavsett vad jag gör för gott nu, för jag gjorde gott 24-7. Så tänkte jag så här, okej, men jag kommer inte hamna i något himmel.
Mm. Usch, vad hemskt. Men du är ju en uppvuxen i en
jag är
kristen
familj. Jo, men jag är född i Sverige, så jag känner mig så här, jag ska ju leva som man gör här.
Mm. Jo, men jag tänker, vad hemskt att du tänkte du så. Alltså att nej, men det här är fel och det är en synd och jag kommer inte att bli förlåten. Trodde du det? Vad hemskt, jag tänker, du hade ju ändå en kristen tro.
Ja, absolut.
Du har ju ett kors på dig. Så att,
men då därför hemskt. Också jag gjorde dumheter och kände så här, för du vill inte känna att du gjorde fel.
Nej.
Och då var det lätt, för du gjorde ju fel varje helt till slut. Enligt fel och fel är det inte. Träffa killar.
Du levde ditt liv.
Jag hade som kul, ska vara som alla
du,
gör.
Som alla unga ska, och alla människor och, i alla åldrar ska få göra.
Jag ångrar ingenting än idag, för du hade inte format den person jag är idag.
Mm.
Men när du tror att du gör fel och det här är din synd, så tror jag att du mår sämre av det. Även om du gör det, så mår du dåligt. Det är som destruktiv.
Mm.
Då söver du ännu mer. Det är som att du tror att du gör illa någon, fast du gör inget sånt.
Mm. Jag kommer ihåg första gången jag såg filmen Who the fuck is Bobby, och man också fick följa med och träffa din pappa. Och han har ju mycket svårare att acceptera det här med att du är gay. Kommer du ihåg hur det var när ni hade de första liksom samtalen om det här?
I början, när jag var yngre också, jag vågade inte höja rösten till honom. För man har en viss respekt för sin pappa om man lyssnar.
Mm.
Men efter ett tag så kände jag så här, det går varken in ut i ditt huvud. Det är som att det är stenålder fast du är född 45.
Mm.
Men sen jag sa emot. Och pappa har aldrig höjt sin hand. Riktigt, han har inte varit våldsam mot någon av oss. Man har höjt rösten. Och när jag höjde tillbaka så kunde jag gå in i toaletten och banka. Så han kom ut och bara aldrig. Så bankade med fötterna, så jag gjorde hål i toadörren. Jag bara,
Oj. Jag
triggade igång också. För jag sa, jag ger mig inte. För att säger jag ja, då stannar du hemma. Du gör inte det, ingenting. Du åker inte till Stockholm. Jag bara, nej, det går inte. För då är det som att jag tvingar mig till något. Jag mår ju jättedåligt.
Mm.
Så att jag sa ifrån, och det var så lite osämja. Vi pratade inte. Vi sa hej när jag kom hem. Hej. Mm. Tyst och kallt. Genom åren lättare. Alltid hej, en kram. Men och han har inte, det är hans sätt att vid, han har svårt att uttrycka känslor. Och det är det handlar också om. Jag bad, jag bara, men nej, du har aldrig sagt att du älskar mig. Mm. Vad är problemet? Även om du gör det inte, säg det. Och så då min syrra och min bror, de bara, han har aldrig sagt loss heller, fast han gör det. Man säger det till våra barn. Jag bara, det är också bra, men det för att han inte har fått det, för han jobbade för han var 7 år.
Mm.
Och då gick han, nu pratar vi, jag tror så här, 2 dagars gång till han ska jobba en annan by tillbaka. riktigt 10-20 kronor. Han jobbar som barn tills nu. Så han ser livet på ett annat sätt. Jag bara, men bara för att inte du har fått kramar och kärlek och älskar dig, skulle du väl säga till dina barn?
Mm.
Men jag har fått det i överdos av mamma, så att det har ändå funkat. Så att det är den där ballongen, hon har ätit för mycket och han ätit lite mindre.
Men det är sorgligt den generationens män. Min pappa var också född på 1940-talet och han sa 2 gånger till mig att han älskar mig.
Alltså,
ja, 2 gånger.
Det är inte mycket.
Det är inte mycket. Jag tänker så här, till mina barn har jag liksom sagt det varenda dag.
Du är väldigt bra för det.
Ja, men jag säger det alltså många gånger varenda dag. Och jag menar det varenda gång. Och sen så är ju inte ord allt, utan det är ju handlingarna är som betyder någonting och vad man faktiskt
man
gör. Men alltså jag tycker det är så, jag liksom är ledsen för deras skull. Mm. Att det är så svårt att uttrycka känslor precis som du berättar.
Sen tycker de det. De skulle inte vilja sina barn föra illa, men de måste säga bara, med inget fel, ni visar att du tycker om mig.
Ja.
Eller ge mig en klapp på axeln, säga att jag är duktig.
Ja.
Han är svårt för det också, för att han kunde inte hylla, fast han såg det, för att det var gay-saker som tog emot.
Mm.
Och det var för folk, för att folk pratade så här, och känd och framgångsrik.
Mm.
Och pratade med, ibland kunde man säga, ja, med han som är, så att han tyckte det var jobbigt, och han kunde inte skryta om mig, för då fick han ha någonting annat.
Mm.
Men jag tycker det är synd om dem.
Mm. Ja, det är synd om
han sa ju första gången till mig att han älskar mig när jag var 46, va? I filmen. Och nu har han sagt det 50 gånger efter.
Nej, men vad
jag
säger,
jag älskar honom detsamma. Han vågar, alltså, det är en lättnad för honom också.
Mm.
Han behövde nog bara, jag tror han fattade, han fick så mycket bra
feedback.
Och, vad bra det du har gjort. Och så när han, vart han går, han bara, och din fru, alla hyllar ju mamma.
Ja.
Så skrattade han lite grann bara. Jag bara, det var inte så farligt att vara med, för han ville inte vara med. Han sa nej så många gånger.
Ja, man ser att han är lite obekväm framför kameran.
Nej, nej, alltså, nej, han kom han, 3 dagar sista, men Nishti stannade kvar.
Ja.
Han bara, har hon gått? Hon bara, ja, men hon vill bara prata sig hit utan kameror. Hon pratar med honom, övertalar på turkiska, kurdiska, på alla språk.
Ja.
Han var okej, jag gör det på ett villkor för din skull. Hon bara, nej, det gör du inte, du gör det för din sons skull. Hon bara, säg vad du tycker. För han, hon bara, det är okej det du tycker. Säg. Så att, och han tänkte att det ska se ut som han accepterar.
Ja.
Jag, han är min son, men det här tycker jag är fel. Jag bara, men det är det jag vill höra, det räcker. Alltså, du ska inte ljuga något.
Nej.
Det var bara att vara naturlig. Och då fick jag höra, det var så efteråt, så han grät ju. Han tycker, jag bara, jag klarar inte av när folk säger till mig, för jag kan inte säga emot dem. Och då skäms jag.
Mm.
Då tittar han ner i golvet och bara är tyst.
Mm.
Men det gör inte han nu. Och vilket jag känner är skönt. Det är mer än en lättnad.
Mm. Du sa precis att din mamma, vi älskar ju henne och liksom man blir så rörd av allt det hon säger liksom i filmen och man får lära känna henne i boken. Alltså hennes liksom totala kärlek för dig. Jag står bakom dig liksom till 100%. Jag är så stolt och älskar dig. Liksom. Men du sa också precis att ja, men min pappas berättelse är också viktig.
Mm.
Berätta på vilket sätt har han varit viktig för andra människor?
I början när de frågade han ska vara med, han sa nej flera gånger. Jag ringde han till och med för att jag tänkte det kanske, vi kan använda material. Så jag spelar med min iPad mig själv och samtalet på högtalare som han har någon material. Och han är så här, lägger på efter en stund. Jag bara, vad är det fel på dig? Skärp dig nu. Nej, men du gör vad du vill. Jag säger inte, gör inte det. Det är din film, men jag vill inte. Och då sa jag till SVT, men skit, alltså, ni har ju mamma och syska. Nej, det är viktigt, sa de. Jag bara, men vi har inte det. Vi hälsar och umgås, men det är inte som jag och mamma.
Nej.
Nu fattar jag efteråt vad de ville ha.
Mm.
Nu när han var med. För jag fick ju höra från alltså ministrar i riksdagen som sa tacka att han var med. För det här har lättat för så många andra. Föräldrar har ringt. Tjejer, straighta tjejer, gay killar, vad som helst. Sagt, tack alla nationaliteter. Bara, våra pappor, vi känner igen oss i honom. Alla kulturer. De bara, det här har hjälpt oss. Det är så lik mellan våra föräldrar. Det behöver inte vara var vi kommer ifrån. Att det är svårt att visa empati, känslor och det. De bara, det är bra att han var med. För att då visar man andra också ge folket utrymme för att det kanske inte händer på 1 år eller 5 eller 10. Men det kommer ju inte upp. Eller det kanske inte blir sams. Men lev ditt eget liv.
Mm.
Alltså tro på dig själv och gör det du vill.
Mm.
Så det är lite det som är budskapet med att vi hade en relation, den var inte den bästa. Den var så mycket bättre. Och det var värt det.
Mm. Otroligt. Det är också viktigt just att prata, ja, men prata om det med varandra. Men också öppet. För det blir ju, annars det är ju lätt att det går liksom i generationer, sånt här trauma typ. Ja, men om du aldrig hade sagt mig liksom att jag älskar dig, då hade svårt med det.
Mm.
Det är klart att man själv som barn lätt tar åt sig det. Och att det blir så igen och igen och igen. Att man liksom vågar prata och våga, så det blir en förändring.
Bryta mönstret. Ja. Våga prata, för det är det folk inte gör.
Nej.
Oavsett om det är rätt eller fel, säg det. Tycker du det är rätt, säg det. Tycker du det är fel, säg det.
Just det.
Ha en åsikt.
Mm.
Visa att du bryr dig. För att många, om vi kommer till det, hur många mår inte dåligt i vårt underbara, alltså det är så här, världens bästa land, högst statistik på självmord, psykisk ohälsa, och jag har varit kontaktperson till många unga som äldre, alltså halva mitt liv nästan. Och efter filmen, jag hade jag tror 7500, alltså inkor fyllde. Så jag satt veckor och svarade. Mm. Till sist kände jag att jag mådde dåligt. Mm. Det var fina saker de skrev, men om jag visar några, det är så känsligt. Folk har berättat, det har vi aldrig pratat med, vi har aldrig skrivit till någon. Vi måste bara berätta, din film. Mm. Och jag har sett den igen, och den berör, och din mamma, och din pappa. Mm. Och alla känner igen sig någon, bara tack, de bara, den betyder något. Och då känner jag så här, jag visste att folk mådde dåligt, men inte så här dåligt.
Nej.
Det var så många som mådde dåligt, och det var därför jag kände att det är min plikt att skriva en bok och berätta både gott och ont, men visa också att det blir bättre och det blir sämre. Det är livets gång. Och våga vara ärlig och våga kommunicera. Mm. Vi vågar inte så mycket annat, tror jag. Det är lite, man är rädd att lägga näsan i blött. Så du ser någon som inte mår bra. Du, vänner till mig brukar säga, du kan inte rädda alla. Jag bara, nej, men jag kan ju bara gå fram och fråga hur det är. Har jag någon som jag kan knacka på dörren? Jag frågar faktiskt rakt framför den andra partner, är det något problem? För visar du inte att du bryr dig? Och ibland, det säger jag faktiskt ofta till en del. Jag bara, men tänk om det där var, om din syster varit utsatt från något. Skulle du inte vilja att en främling räddar henne? Självklart. Men du och jag är främlingar. Rädda. Hon har säkert någon förälder som skulle bry sig och tacka oss.
Mm.
Ja, jo, då har du rätt i. Jag bara, men vad är humaniteten?
Mm.
För en del tänker så här, men det angår inte oss. Alltså, det är inte vårt problem. Jag bara, men du behöver inte ta emot dem. Bara visa, stötta, bromsa. Eller säg, jag tycker inte det här är okej. Okay.
Ja, helt
jag sitter
rätt.
Ibland i stolen mitt på Östermalm, står i fyra, och som en kunder säger, va? Vi är 19, nej, inte nu, vad är det? 2024 nu, då är det 2022. Sker det här fortfarande? Va? Men vad har ni för bubbla på Östermalm? Åk en kvart dit, åk hela Sverige, Stockholm. Det sker väl bara, och de har ju bra åsikter. De säger, men det borde vara så, bara, men det är bra det du tänker, men var har du sagt det här någonstans? Ingenstans. Jag bara, då så. Då gör inte så mycket statement. Jag bara, visa att du tycker det. För de som är emot det jobbar för att det ska vara emot. Du som tycker det är okej, jobbar inte för att det ska vara okej. Det är så här, man måste nog visa lite vad man... Det är som att hur du röstar i landet ska vara, vad du vill ha. Det är inte okej med våld. Det är inte okej med barn och djur. Och, alltså, gör illa någon människa. Minst framförallt låta någon älska den de vill. Och de flesta tycker det är okej, men jag tror inte de säger det ut att det är okej. För då visar man alla som är anti det. Herregud, halva världen tycker det är okej. Vi kanske ska... Alltså, man vågar inte tycka här. Nej. Och så tycker man, vågar inte säga till andra som har, om det är etnisk bakgrund, religioner. Men det, så här är de. Jag bara, men, ja, det finns där borta. Men här har vi andra regler. Vi följer de här reglerna.
Hur var det som, när det var som mörkast för dig, apropå att vi är så många som mår dåligt i Sverige, hade du ibland tankar om att avsluta ditt liv?
Nej, men alltså, jag vet, ibland när jag fick höra när folk hörde av sig, men jag tänkte så här, hur kan man tänka så här? Alltså, it doesn't make sense. För det är bara, ofta säger det, it's just in your mind.
Mm.
Och jag hjälpte så många när jag hade Drottninggatan 81. Och, men sen när jag mådde som sämst, jag hade ju varit utsatt för 2 salongsbränder. Jag var tvungen att flytta, skydda identitet. Jag hade hotbrev. Det var mycket som hände. Och sen kraschade allt. Allt det bara föll som en dominoeffekt. Till att känna så här, ligga på topp till att hamna här. Och det var bara sämre och sämre. När jag mådde sämre. Läkaren skrev ut något tal, men så mår du bra. Jag mådde sämre av dem. Jag sa, gud, nu känner jag att jag vill inte leva. Alltså, och då, i vuxen ålder, jag var vuxen 15, 16 år sedan, vad det var, 17 kanske. Alltså, då skrev jag faktiskt ett brev, och det är så ingen som har sett den. Mitt ex Samuel, han fick syn på den. Och det var, och det är så här, det var illa. Han såg ju dåligt jag mådde. Jag slutade umgås med folk. Och så, för mig själv, jag kände så här, gör jag något dumt? Jag kände, för jag mådde så dåligt inombords. För det kunde inte hantera. Och det var också, jag måste kanske prata om det. Men det ville jag inte heller göra.
Nej.
Då var jag faktiskt en sån period. Och jag trodde aldrig jag, som är så pass stark psyke och glad, var 24-7 glad. Till att hamna där nere och känna så här, okej, nu är det nog över. Och det var nog medicinen, det var helheten.
Var det antidepressiva du
hade fått? Ja, jag inte vad han gav mig, aldrig tagit. För jag är alltid så glad och lycklig. Ja, du håller och pigg av mig. Men när du vet att du inte har det här, det, alltså alla business kraschar. Också får leva skyddad adress. Och inte, alltså, det var bara obekvämt. Och han var rädd om mig och jag var rädd om honom. Det var bara rörigt.
Hur kom du upp ur det mörkret?
Det var så branden... Alltså, det är också bara det, en hel stycke.
Ja, branden, herregud.
Två gånger bränner, det är 1300-1400 kvadrat lokal. Europas största salong. Förstörs 2 gånger, 3 gången.
Varför brinner den upp?
Andra gången tog de någon som fick sex. Och det var väl för att jag kommer ut med min läggning. Alltså, svartsjuka, okunniga människor.
Var det hatbrott?
Ja, hatbrott. Eller mot ens läggning.
Men det är ju helt fruktansvärt.
Sånt ska inte ens ske, säger jag. Det är ju fortfarande, vi lever i Sverige, men det finns. Men det, också, det stoppade inte mig. Men ett tag var jag faktiskt här nere. Jag trodde inte på mig själv. Jag försvann. Jag hade egna produkter då också. Jag fanns ju i flera länder. Mm. Men allt försvann. Kände så här, jag kan inte komma upp. Det är omöjligt för att jag mår inte bra.
Är det Samuel som hjälper dig? Eller
han hjälpte mig. Det var, utan honom hade jag inte varit kvar. Det var hans familj. Sen kontaktade faktiskt min familj. Hans mamfil kom upp till Stockholm från Örebro och var hos oss några dagar och pratade med mig och så det löser sig, vi fixar allt. Jag var som en koll och bara så, titta bara neråt. Det hjälpte. Och sen kände jag okej, lite piggare. Det gick något år, vi hyrde in oss på stället, jag hade planer på nytt. Sen gjorde jag tränings-DVD med Cambridge. Jag var med i sommarspelen 2011, vann det. Jag var med som Waterworld. Och jag kände så här, men det börjar ta tillbaka sig. Nu mår jag lite bättre, det är kul. Och då hände det mest tragiska i hela mitt liv. Då följer jag till noll igen.
Vad är det som händer då?
Då Samuel dog 2012, året efter.
Berätta om det, det är så fruktansvärt. Samuel dör i natten.
Typ natten och i hans armar hemma hos hans föräldrar. Alltså vi åkte till Örebro för att hälsa... Hans pappa fick ju diagnos cancer några månader innan. Och bara det var ju skräckfall. Han mådde så dåligt. Och jag förstår honom och jag tröstar han. Och hela familjen var så att det är hjärntumör. De tydligen har haft den i så många år utan att veta. För han var som chef för stora företag. Lite för smart. Så var väl det kanske, tänker jag. Men så att pappan är dålig. Och så tänkte vi så här, vi kan inte gå på ett bröllop. Men, så här, men vi åker ner för det här sista om vi ser din pappa. Han har vecka två kvar. Och veckan innan var i farfars begravning. Så först var i farfar, han gick bort. Sen åker vi ner för att pappan kommer gå bort. Samuel hade ett svagt hjärta och han var trött. Och så hade vi druckit på kusinens bröllop och hade kul. Och då hade vi pratat att vi kanske ska gifta oss. Och hans mamma var så glad. Hon bara, det är det bästa jag har hört. Alltså glädje är i sorgen. Och dagen efter vaknade han efter bröllopet. Somnade in. Han var krasslig, hosta och tog värktabletter. Mot hosta, aldrig gjort något annat. Men det var pappans de gjorde också faktiskt fel. Ambulans, han åkte in, rycktes in på, de tog inte med pappans medicinlåda. Och alkohol och medicin är inte bra ihop. Pempade andningen och sen slutade hjärtat och så, alltså därifrån är minneslucka. Vi ringde ambulansen, åkte dit och 24 timmar var han i respirator, andades inte, men han lever. Jag hade hopp om det. Jag tänkte, så har man sett på filmer, de rör sig.
Men att förlora sin livs stora kärlek. Ni pratade om att gifta er. Hur överlever du det?
Ja, då trodde jag inte då jag skulle göra. Men det gör man. Vi är födda faktiskt för att klara det mesta. Men med hjälp, inte sig själv. Alltså det är svårt att klara själv. Jag hade hans familj, jag hade min familj. Jag hade faktiskt vänner. Sådana som jag inte trodde skulle vara vänner ställde upp. Så jag hade folk runt som verkligen, för de såg hur illa det var. Jag på riktigt så har jag minnesluckor flera månader. Jag har ju fått höra av vänner, hans mamma, saker jag sagt och gjort. För jag stängde bara av allting. För jag hade redan hamnat från att missa allting. Jag hade bara honom. Och till att missa honom. Och det var varken företag, det, ditt hem, ingenting. Nej. Då är det så lätt att säga, okej, nu stängs jag av. Och det var det jag trodde jag skulle göra. För jag fick ju gråtattacker och skaka. Och jag har haft en mindre hjärtinfarkt på grund av det som hänt då, som jag inte ens visste då. Så att jag lät min bästa vän flytta in till mig för att ha koll på mig, för jag mådde inte bra.
Vad var det du... Alltså hur gick tanken under den här perioden? Vad var det du tänkte på?
Fosterställning grät och pratade med han i månader själv. Bara prata för att han hör mig någonstans. Det gick inte släppa det, för du fick inte säga hej då. Det där ska inte ske. Han var 26 år.
Ja, det är fruktansvärt. Vad klokt av dig att våga be en kompis. Liksom, att du bara kände att jag kommer inte att må bra av att bo själv.
Nej, men han var så här, för jag var så, han bodde på Sveavägen. Jag var döbel. Vi bodde ju nästan grannar. Vi hängde jämt. Och sen såg han ibland när jag skakade. Så fick jag som att bli... Han sa, han kunde inte stoppa. Han höll i mig. Och jag låg och vibrerade i kroppen. Han bara, det här är farligt. Jag kunde inte... Så kroppen började skaka. Försvarsmekanism vet jag att det är. Jag kommer inte ihåg mycket. Jag hoppar in och jag bodde en fyra och han mindre. Så att för mig var det skönt att ha. Han är PT, han är även med i min träningsdivid. Alex Kirpe, jättegod vän. Och det var så skönt att bara ha någon som var tryggt. Hemma tills det var liksom bättre. Tog ett år, tog två, träffade en ny. Och så, då var det så, okej, nu får du flytta ut. Då träffade han sin flickvän och flyttade därifrån. Så att man måste be vänner om hjälp.
Vad är ditt bästa tips till någon som förlorar sin partner, livskamrat på det traumatiska sättet liksom, från en dag till en annan?
Alltså, det finns inget som är det gör ont. Mm. Och du ska känna. För känner du inte att det gör ont eller något som inte stämmer. Mm. Då kommer det komma sen. Gråt, känn, gör vad du vill. För det finns inte, vet du, det finns inget rätt och fel. För att en del sörjer årtal, en del mindre. Det är så här, gör det som är bäst för dig just nu. Inte vad andra tycker och tänker.
Mm.
Och till alla där ute, det är nog fler som är med att de känner någon som har missat någon. Visa.
Mm.
Det var så många som inte vågade säga någonting. För de, och jag vet också det där, jag bara, det är svårt kanske att jag ringer och beklagar, skickar sms. Vissa gjorde inte det på ett år. De hade svårt.
Ja, jag vet.
Mm. Det gick 2 år. De, och sen sa de, vi visste inte vad jag skulle säga. Jag bara, det var bara dåligt. Vi var så nära.
Mm.
Vad tror du jag skulle vilja ha? Något av dig? Nej. Det räcker bara att du mässar. Säg till om du behöver något. Jag har ju det jag vill ha.
Mm.
Mäss, bry dig. Visa, för det finns ju många som sjunker ihop och börjar med missbruk eller tar livet. Alltså, du är så trasig.
Mm.
Det är då du behöver folk. Inte när du mår som bäst istället. Mm. Så skulle folk rida på en våg.
Mm.
Och där märkte jag, jättemånga av mina vänner var ju med mig. Och sen märkte jag sådana som jag knappt kände, hej och hå. De kom till mig, hörde av sig, hämtade och lämnade. Bara, wow.
Mm.
Och de jag kände vissa väl, partyvänner, hörde inte av sig på 1 år, 2. Vissa hörde av sig när de såg att det är för en ny 2 år senare. Vad kul, grattis. Jag bara, nu har jag inte beklagat, men jag säger grattis.
Mm.
Då skämdes de. Förlåt, jag bara, fast kom igen.
Ja, vad fan. Ja, vi har snackat om det också, att det är liksom, ja. Man ska verkligen inte vara rädd för att göra något.
Nej, för det
är inte, man kan liksom inte göra mer fel än att bara vara tyst.
Men jag tror det är lite, inte bara svensk, men det är det här landet lite. Ja. Man vågar inte tycka saker, man vågar inte visa känslor, inte lägga näsan i blött. Den du säger det till, den blir bara glad för att du hör och sedd.
Ja.
Du får ju kärlek.
Och känna att man har någon där, man är liksom inte ensam.
För jag vänder på det så här, om du förlorar mamma eller syskon, vill inte, jo, men du är ledsen, vill inte att folk säger någonting om det? Jo. Men gör det. Sluta vara så naiv.
Mm. Mm.
För många vill inte ta i det som är jobbigt, tycker de.
Nej.
Men alla kommer vi gå igenom jobbiga saker.
Mm. Ja, så är det verkligen.
Du, apropå att bryta, våga prata om saker. Du är ju så modig i den här boken som vi för övrigt tycker att alla bör läsa. Men du berättar ju faktiskt också någonting som jag inte hade en aning om. Mm. Alltså att du ju faktiskt också har varit i fängelse.
Det visste ingen.
Det visste ingen, det är ju en...
Jo, mamma, ja. Alltså, så här.
Det var... Berätta, vad var det som hände?
Varför jag tog upp faktiskt den biten var för att jag kände så här, jag måste ju visa, för att jag har varit, jag kan inte säga mönsterbarn, men väldigt bra. I skolan sa lärarna, du är busig, men du är så rättvis, jag lät ingen mobba. Jag lät ingen göra dumheter. När någon höjde det så jag bara, tyst, så säger du inte till henne. Vi kan busa och leka och hälla snö och kasta saker. Limma igen ett lås, slippa göra provet. Men vi gjorde ändå provdagen efter, det var ju bara dumt.
Mm.
Men inte att man bråkade, slog, så jag var väldigt rättvis. Ska jag dra upp det lite snabbt vad som hände?
Ja, men berätta precis som du vill.
Det var när jag kom hem från London efter min stökiga period. Återfinnas med familjen. Och jag tror det var någon syran hade student eller täljedag. Det var någon festival. Jag är där, klipper familjen. Vi går ut, festar. Jag är med en av mina bästa vänner. Då är jag 18, tror jag. Och brorsan är med. Vi är ute och dansar. Stadshuset. Och så är det en stor kille, lång. Som börjar kalla oss glå på. Men polen, han jobbar som dansare. Han dansar lite feminint. Och bögar och bögar. Och vart snack. Och så vart det ett slagsmål. Jag bråkar inte ens. Och sen ser min bror att det är någon som bråkar med oss.
Mm.
Han försvarar mig. Det är inte första gången. Så fort någon sa bög så hoppade han på och slog dem. Jag bara, varför? Han bara, ingen säger så till dig.
Mm.
Det vart ett slagsmål. De slogs. Och sen försökte jag få bort den en gång från min bror. Och det gick inte. Alltså han, jag tror han var 85 mer. Och jag, det är just en spillevink.
Mm.
Och jag kan inte slåss. Så då har jag frisörkniven som man klipper håret med. Jag får inte bort den. Och då drar jag han på armen.
Mm.
Blödde han.
Mm.
Allt det här är fel. Det är klart det är fel gjort av mig, men det är fel att börja slå brorsan och mig och polaren för att du säger att jag är gay.
Mm.
Lång historia kort. Blir häktad i en månad. Sen säger de så här, de trodde inte att... För jag sa ingen erkände. Advokaten sa, säg inte det. För då vet de inte. För det. Jag sa, det var jag. Det är inte min bror. Han bara, de misstänker att det är din bror. Jag bara, men det är inte sant. Jag är frisör. Det är jag.
Mm.
De ger brorsan 3 års fängelse. Oskyldig för det här. Mig 1 år och polaren 1 år. Jag bara, det här är inte ett skämt. Det är krokslagsmål och han slog oss. Men det var väl så här, 3 invandrarkillar, 30 år tillbaka.
Men hur gammal är du då?
Då var jag 18 var jag.
18 år?
19 var jag, firade min 20-årsdag. Jag fick inte komma ut på den.
Mm. Men,
då var jag 19 och åkte jag dit.
Men 19 år gammal, 18, 19, tidigare 18-19, ostraffad.
Men aldrig ostraffad.
Och
Aldrig gjort någonting före eller efter. Alltså,
och du får direkt fängelse.
Mm. Det är så jävla sjukt.
Häktad på Hall. Jag fick inte ens lämna cellen en timme om dagen, bara gå i en hönsgård, träffa ingen människor. Över en månad, för det var sommar, då var jag fokus på det. Så jag bara, varför pratar med någon familj? Nej, nej, då kanske ni pratar så att din bror, tills han kom in.
Jag ryser faktiskt över hela kroppen.
Jag bara, jag har en lägenhet, jag har ett jobb, jag kan göra, nej, ingenting. Jag bara, men ingen visste vad, jag försvann.
Men du fick inte ens säga vart du var?
Nej, ingen visste vad jag var.
Du var bara borta?
Jag var borta. Sen fick jag en advokat, han fick prata med min mamma om. Men det var så här, inte ett ord fram och tillbaka. Du ska kissa, då ringer du på och kissar där, går tillbaka. Ja, det var faktiskt det värsta jag var med om. I 35 dagar, inlåst i ett rum bara. Och så äcklig.
Hur fan var det psyket också?
Ja, men jag var så här, vad gör jag här? Jag hör inte hemma här. Jag är inte kriminell. Och sen kunde jag inte ta det så här, fast nej, det var inte min bror. Då sa jag, det var jag. Jag måste säga att jag tar det. Alltså, det var jag. Och jag sa hur det gick till. Jag försvarade honom. Jag ber om ursäkt, det är fel. Men jag gjorde det här och det var inte hela världen som hände. Visst, det är fel, men det var armen. Och jag la den i en blomkruka. Där ni har ju hittat den. Mm. Kolla fingeravtryck, det vill de inte heller göra. Jag bara, men det är min hand på den. Det är min, ni ser hår på den, allt. Nej, det är din bror. Du skyddar honom. Jag bara, min bror, han är inte frisör. Men från fingeravtryck till inte ens vilja, för då måste de ju frikänna honom. Mm. Och han var lite busig och högljudd och stökig som ung. Det var inte jag. Mm. Så vi trodde skydda honom. Så jag var ett år, tre år. Alltså det var så sjukt. Och tre år ger de till folk nu som knappt, alltså som grova saker.
Alltså vad det gör ont i kroppen. Jag tänker till att du är 19 år, det känns ju som att du blev ju nyss myndig. Det var ju du också då. Det var nyss ett barn liksom.
Hur känner du, alltså när du sitter där, rent framtidsmässigt, hur tänker du? Är det så här, hur kommer det här påverka mig?
Lite det också. Jag fick en mer wake-up call. Då tänkte man tusen tankar. Men sen var det, jag fick vara på Svartsjö. Det var en öppen anstalt, men man är instängd där. Sen sista tre månader så får man komma ut och jobba och komma tillbaka. För jag var skötsam, jag var så omtyckt. Alltså nu pratar vi, de kallar Bobsan. Jag fick klippa, färga fransarna till och med på, nu pratar vi, det var Uppsala ligan, skomakarligan. De hade suttit i 10-15 år, sista året får de sitta öppen. Så där är slutskedet. Folk som inte tagit körkortet kunde också få 2 månader där. Så det var liksom en sån lättnad, men det var ju större. Och någon som höjde minst där, jag fick jobba med jordbruk, skogen, med förlöst i kalvar. Så var jag i köket och bara, jag vill hoppa till köket. Alla, var det någon som höjde rösten? Och du vet, alla ställde sig, vad sa ni till honom? Jag var så favoriserad. Mm. Till och med de plitarna tyckte om mig så mycket. De bara, du är så härlig person. För varje söndag fick man besökare. Mm. Och då var lite vänner och den, och blondiner, storbyster, korta kjolar. De bara, vad har du för vänner? Det är så här, vilket fantastiskt, vad kul. Och så klippte alla där inne också. Och jag fick med klippa plitarna. Efter ett tag fick de utskällning och bara, ni kan inte sätta, han har en sax i handen. De bara, men han är harmless. Nej, ni bryter mot reglerna. Då hade jag klippt hälften som jobbar där. De bara, du får inte klippa resten av gänget från högre upp. Så det var på så sätt, det var inte en farlig upplevelse på så sätt. Det var så här, tvångsgrej att vara där bara.
Men det här säger så mycket om dig tycker jag. Alltså vi pratar om att du så ung blir frihetsberövad, får ett orimligt hårt straff kan man tycka, för verkligen. Att vara en skötsam kille. Du blir dessutom, det är ju ett hatbrott att någon kallar dig för bög och allt detta liksom fruktansvärt.
Och börjar slå
er. Det är självförsvar. Okay.
Självförsvaret är att du gör det tillbaka. Nej, det är inte det. Nej. Och det var som att vi började, jag kan inte slåss, ska jag börja slå? Och han var, jag tror 1,85-90. Mm. Många år äldre. Är du 18 och han är 23-25.
Men i allt detta, och så då blir
och då var jag med lägenheten, min salong. Jag var tvungen att sälja salongen. Alltså det du har i ett år, då, men vi gör så av med det här. För jag försvann ju bara.
Allt detta rasar. Dessutom blir du liksom, får sitta i den här cellen när du då är häktad. Och helt utestängd från resten av världen. Mm. Fruktansvärd upplevelse, verkligen. Och ändå, när jag frågar hur var det här, då börjar du berätta om hur fint det ändå var på slutet. Du fick förlösa en kalv och du fick träffa många nya vänner som liksom typ började klippa. Det är magiskt med dig, Bobby, hur du lyckas med allt det du har varit igenom. Det känns som att du har levt 100 liv hittills på något magiskt
vis. Men det är lite så, för jag försöker alltid se det positivt i det mesta. Mm. Det är få som har sett mig arg. Alltså, arg, för det är så här, det löser sig. För jag vill inte bli arg för något som jag tycker är lite onödigt. Mm. Det är klart att jag känner och jag har mycket känslor. Mm. Men om jag skulle bli arg för det här, då är jag arg ganska länge. Mm. Och sen kommer nästa och nästa. Jag stressar inte för saker, för då är jag stressad hela tiden. Det finns alltid något att stressa över. Mm. Så jag har lärt mig, jag väljer att må bra. Jag gör det som är viktigt, men jag gör inte allt. Det är okej. Okay. Mm. Allt det är okej okay att missa saker och vara... Mm. Man får inte sätta de här högsta kraven på sig själv.
Mm. Jag tänker på en sak. Du är ju som sagt otroligt framgångsrik frisör. Och man brukar ju säga att frisörer är lite grann som psykologer.
Ja, verkligen.
Och jag tänker, hur mycket sanning ligger det i det skulle du säga?
Det är mycket sanning. Ja. Alltså väldigt mycket. Sen beror det på vilken frisör du har. Alltså, ja. Det finns ju frisörer som är jättesociala, mindre sociala, kunder också. Men efter många år så hittar både kunden och frisören sig själva.
Ja.
Och det är så här, mina kunder är hälften är ju mina vänner.
Ja.
Och vissa som är kunder blir vänner för de har gått så många år.
Mm.
Och jag får verkligen höra, de säger högt uppsatta advokater, läkare till allt, you name it, de säger, det här har jag inte sagt till min mamma, inte till min man.
Mm.
Vad tycker du? Vad ska jag göra i det här fallet?
Mm.
Ah. De bara, men vi vet att du kan det här, vad säger man, vad gör man? De kan ringa och messa mig, för de vet att det de säger stannar 100. Ah. Skulle aldrig säga till någon.
Nej.
Och då ger jag tips och råd. Och ofta är det så här, det kan vara äktenskap. Jag bara, vet du, jobba på det. Men jag bara, gör det. För det är värd. Ni skiljer varandra. Men är det inte bra, du måste gå ifrån. För du kan inte vara kvar något som är dåligt. Även om du har lovat det för 10 år sedan.
Mm.
Gör något åt saken. Måste försöka. Funkar inte. Gör något åt det. Trivs du inte med jobb, gör något åt det.
Mm.
Så jag försöker alltid ge vettiga frågor och svar. Men jag vägleder många också och bara dra. För det här är inte sunt för dig.
Mm.
Och de vet att jag har fått många gånger pressande frågor. Så här, skvaller om den. Det här, ja, var deras bröllop ligger. Är det här sant? Jag säger nej. Jag kan säga att det inte är sant. Jag säger, du vet att jag inte säger någonting, men så här mycket pengar, bara skärp er. Oh. Då är sånt, vi vet att det ska man faktiskt inte fråga. Du är lojal alla. Bara, jag skulle aldrig. Nej, men jag skulle aldrig. Det följer mig inte in. Häromdagen pratade jag med Gynning. Hon sa också, hon bara, jag känner dig 25 år. Du har aldrig pratat om någon dåligt. Fast du vet allt. Du har aldrig sagt någonting. Om inte det är lite sant. Alltså fakta som alla vet.
Mm.
Och när det varit snack om någon, så har jag sagt nej, det är inte sant. För jag vill hysta ner det. För det är taskigt om något råkar läcka. Mm. För att du är offentlig. Varför måste alla prata om det? Vi har alla bagage.
Mm. Ja, verkligen.
Alla pratar inte om alla. Så jag gillar inte det där. Jag tycker att prata inte om någon som inte är i rummet. Om inte du kan stå för det. Det är okej att prata. Men då ska du säga till dem också. Folk gör inte det.
Mm.
Så jag har aldrig tillåtit någon prata. Helst vill inte jag höra dem. Bara, du vet att det är sant. Jag vill inte höra. Säg det till dem om du vågar.
Mm. Men,
annars är det inte okej.
Okay. Men är det så? Det låter ju som att då borde ju dina kunder egentligen kräva klipptid och färgning och sådär mycket oftare än vad de behöver egentligen, bara för att de vill...
betala dubbelt också, tycker jag.
Ja, men det är psykolog och frisör.
Vissa kunder vi har, alltså, som jag har, kommer som bara, nej, men det är så mysigt, bara vara här. Ja. Kom in, ta en kopp kaffe och hänger. Och ibland bara, du har inte växt ut. Men det är bara skönt att komma. Kan inte du ta mig som sista kund? Då kan jag bara sitta och prata.
Mm.
En gift man pratar om sin fru, bara, inga problem, bara, han bara, det är så skönt, vänta, du pratar om allt, men det gör inte jag, han är chef över många. Han bara, jag kan aldrig prata med någon. Jag har många som bara, vi kan inte prata som vi gör med dig. För det är det jag också älskar mitt yrke, jag har ingen roll. Är du läkare, advokat, mäklare, psykolog, alltså du har en roll och du måste utföra. Min roll är att göra folk fina och jag är mig själv, de är sig själva.
Mm.
De är bekväma där, jag behöver aldrig spela något jag inte är. Jag behöver inte sätta på en viss roll och viss kunskap. Jag är 100 mig själv. De får vara sig själva.
Ja.
Underbart.
Mm. Ja.
Så att jag alltid har en fika med alla kunder, lunch ibland. Jag behöver inte tänka så mycket på och hela tiden bara vara något du inte är. Det är ganska jobbigt det där.
Jag kan tänka mig att det är många som blir sådär på ett sätt avundsjuka kanske på den talangen du har. Jag tänker om du vill ge tips till någon annan som lyssnar. Hur blir man den där människan som får andra känna sig trygga?
Men alltså alltid, jag lyssnar alltid på andra än mig själv. Det är sällan jag pratar om mig till dem.
Mm.
För jag tycker så här, jag jobbar med folk, man hör någon prata, så pratar frisör om sig själv. Om sig själv. Mm. Så här, gud, det här är bara pinsamt, du berättar det till alla och hela tiden. Så blir det snack nästan, hur gick det? De vill alltid höra frisörens prata av sig. Och jag har sagt till mig frisör, bara, vet ni att när jag pratar om det här till 7 kunder idag och imorgon, alltså, det är bara jobbigt att höra. Nej, de frågar. Det är för att ni pratar om det. Lyssna.
Ja.
Hör dem. Se dem. Gör dem fina. De ska känna bekväma. Ge dem en huvudmassage. Och ställ frågor som du menar också. Inte bara för att.
Mm.
Alltså överlag. Inte bara som kund. Till medmänniskor. Visa att du bryr dig om andra.
Mm.
Och gör det på riktigt.
Mm.
Jag har svårt att man inte gör det. Så jag trodde lite det. Visst, jag är duktig. Men det finns duktigare. Och det finns lika dumt. Mycket mindre duktig också.
Mm.
Men det är nog hela paketet. Personligheten, kunskap, ödmjukhet, finkänsligheten, hur jag är mot mina kollegor, kunder, mot alla.
Mm.
Så att det är inte bara vad du kan med fingrarna.
Mm. Du har ju genom allt detta då lyckats nå de här framgångarna som du har idag. Och jag var ju på fest som sagt, som sen som igår. Där,
igår sågs vi.
Där Alexander Ervik, som ju är, han driver ju PR-byrå och eventbyrå och allt vad det är. Vi har haft honom som gäst här.
Där har vi, en av de första faktiskt.
Han är underbar.
Vi vill verkligen tipsa, om du inte har lyssnat på avsnittet med Alexander Ervik, gör det. Han berättar,
jag tror faktiskt inte jag gjort det.
Nej, men du får göra det.
Det är fantastiskt. Alex har känt varandra i över 25 år.
Ja.
Sen länge, då han var ihop med min bästa vän, vi var små, jag var 18-19.
Ja.
Han säger, han har sagt många, han bara, jag hatade Bobby på den tiden. Det var det värsta jag visste. Han, för att han, det var ju han, de två hade lite issue. Det var inte jag.
Nej,
det var jag problemet.
Ja.
Genom år så har vi blivit som bästa vänner. Och så, han har sagt det nu. Han hade en föreläsning som var där. Och han bjöd in mig. Han bara, egentligen var, jag ville vara allt du var. För att jag var, du hade så självförtroende. Och det störde mig. För att du var med min pojke. Och han ville inte vara. Han ville,
ja,
vi har blivit så nära vänner. Och han var ju min toastmaster på bröllopet. Han har alltid...
För sen har du ju faktiskt, som vi inte har pratat om, du var ju varit både gift och...
Ja, jag har varit gift och skild. Och Alex har betytt mycket och han hjälper mig med mycket. Vi är goda vänner.
Ja.
Så jag menar, allt kan ändra sig från att du känner någonting till något annat.
Ja,
så
det därför säger,
man dömer inte. Man kan ha fel. Jag har också haft fel.
Man kan ändra sig.
Man kan ändra sig. Det finns hopp för relationer. Även om man har...
Ja,
att det
alltid.
Man kan tro att det är kört ibland, så kan man bli bästa vänner som ni.
Bästa vänner.
Och han stod och skröt om dig, skulle jag komma till igår på fest när du inte var där. För du stack iväg lite.
Och ska
du
hämta
var
och sen
du var tvungen att hämta något. Ja. Och då passade han på. Nej, men då sa han någonting fint. Han sa att för några år sedan så fick jag vara med och lansera det här fantastiska märket, alla produkter som du har då under liksom varumärket Bobby Oduncho, de är så fina dina.
Men först var det så här Bobby Oduncho Sweden, sen gjorde vi inte Bobby's Haircare.
Just det, precis. Och det är väldigt så där vitt och guld och allting.
Ja, väldigt stilrena.
Precis. Och han sa, men då var jag så stolt, det var så nytt och så coolt. Och nu omsätter han 60 miljoner! Och alla bara, det hörde ju inte du, för du var inte där.
Nej, var
men
inte
alla,
där.
Alla jublade och applåderade och liksom var så glada verkligen och dina vägnar.
Mm.
Och jag tycker det är så coolt, alltså, att du har, alltså, från detta som du har berättat om nu, du har blivit utsatt för hatbrott, de har bränt ner din salong, din jättefina stora salong 2 gånger, och du reser dig upp igen och gör det här och liksom lanserar, det finns hur många länder som helst och har jättemånga fina ambassadörer, alla de här stjärnorna som står i kö för att bli friserade av dig, många som har blivit dina nära vänner. Vad är hemligheten?
Ja, det vill man ju veta.
Hemligheten är nog, som jag sa, våga prata.
Ja.
För jag mådde inte bra. Och så jag kände så här, efter att jag förlorade allt, till och med var på alla släppare, jag hade liksom ett imperium på Drottninggatan. Det var liksom tv-inspelningar, alla. Det var så här, the place to be, gigantiskt, och det går bra. Men från att förlora allt det här så kände jag att jag förlorade mig själv. Men då var det så här, mina vänner, min familj. Och jag har alltid tänkt, jag tror ju på mig själv. Men då gjorde jag inte den period. Så jag fick ju påminnelse om att tro på dig själv. Det här är du egentligen. Och jag tror faktiskt mycket på, man ger inte upp. Och jag tror på gott. Alltså när folk säger, och det finns mycket dåliga män, det finns dåliga, det är bara, det är skitsnack. Det finns 10-20% max dåliga människor i världen. Resten är bra. Nej, säger folk. Och då jag ser rakt ansiktet, bara, fast då är det nog du som har de tankarna. Om du tänker, det är klart det finns mer gott än ont. Jag tror på det goda. Är något som är fel, gå vidare. Det finns så mycket fint där ute. Vi har ett liv. Det är så här, mamma har sagt till mig förut, hon säger, lev ditt liv, för det går inte i repris. Alltså, det gör hon bara, njut och ha kul. Men var bara förståndig, var försiktig. Gör det du vill, för hon supportar mig till allt. Och måste tro på dig själv. Jag gillar ibland amerikansk tänk. Inte i allt, men hur de är som framåt. Jag har varit där en hel del.
Entreprenörskapet inte minst,
ja, men
att man
här,
vågar tro på sig
ibland
själv.
Jag pratar om, nej, but not yet, but we will be there. De har haft 10 misslyckande, knappt en lycka. De pratar bara om lyckande, en. Här har jag 20 lyckande, en misslyckande, och vi ältar misslyckandet. Det är så här, folk pratar om sitt problem, bara, men så gör jag penna och papper och skriver allt bra de har. Jo, nu säger det så. Jag bara, men det du pratar om, det är inte ens ett problem. Du ältar om ditt ex, du ältar om det här. Så här smågnäbb. Och så säger de bara, förlåt. Ibland säger jag bara, jag orkar inte lyssna. Och ber om ursäkt. Jag bara, men jag vet, men nu hjälper jag dig. Vi pratar om det här bara på måndagar och inget mer. Det är som en psykolog. Jag bara där, släpp det. För du kan inte göra någonting åt det idag. Varför bli arg? De bara, du har en poäng i det. Jag bara, du går runt och brusar. Du blir arg, jag blir ledsen. Det hjälper ju inte. Prata och lös, gör något åt det. Eller så låt det vara. Det är mycket, man fastnar i
jag
så mycket onödigheter.
Jag tror ofta också att vi kanske vi svenskar, men att vi hamnar ofta i det här ältandet, för vi vill liksom vara schyssta, tror jag, mot
man,
någon.
Man lyssnar.
Ja, man lyssnar och vill vara snäll och hålla med. Och
så så jag förstår, gumma. Vet du, du har och, faktiskt rätt.
Och så tror man att det är att vara en Nej. Vän. Och vi har pratat om det tidigare i podden ibland. Ja, men liksom att fastna i det där, men det är inte alltid det liksom snällaste mot varken sig själv eller mot sin vän, att bara hålla med och gå i de här, som sagt, hamna i gnällgungan och liksom bara åka omkring fram och tillbaka och bara älta och aldrig ta någon action. Det är liksom inte att ta ansvar
det
faktiskt, egentligen.
Det är osäkert, det är lite jag säger det. Men jag har sagt det till många, alltså jag har ju sagt till vänner hur de ska vara. Ibland säger de bara, du har faktiskt rätt. Jag bara, men du, det är våra vänner vi pratar. Så fort de lämnar rummet, gud, hör du, så börjar jag prata om det. Jag bara, va? Ja, men det är sant. Jag bara, men säg det, det kan vi inte göra. Jag bara, det är inte okej. Okay. Nu ringer honom. Gör inte. Jag bara, vad säger ni när jag går ifrån? Du ska bara veta. Så skrattar av. Det är lite skämtsamt. Jag bara, men vet du, det är inte okej.
Okay.
Det är en vän till oss. Om det är fel de gör, säg det på ett fint sätt. Jag säger till den där, bara, vet du, det här säger jag för ditt bästa. För jag älskar dig. Men de här sakerna, andra kanske märker, de missuppfattar det. Mm. Eller de kanske tycker att det är jobbigt när du pratar. Gör inte det så ofta, för det är inte för ditt bästa. Eller jag vet att folk pratar fel om det, så säg inte allting. Öppna inte upp ditt hjärta om allt. För de pratar, tack för att du säger det. Det kan vara att de har något konstigt, de säger inte bara, men du har hår, det är en finne, det är en snor. Eller, det ser inte bra ut, säg till. Inte bara, nej, men det är pinsamt, kan vi inte säga. Jag bara, du låter din vän, det kan gå runt hela dagen, år ut, år in, men något som andra stör sig på, om du kan inte säga det. Jag har gått fram till folk när jag ser att det är något som inte är. Jag bara, vet du, jag kan bara ge ett bra tips. Jag bara, det kan vara någon som har finnar många gånger. Det finns medicin för det. Det finns det här. Så jag guidar folk. På gymmet, någon som tränar lite fel. Så här, vet du, grymt. Jag börjar 24, du är 16. Fråga bara lite hjälp. Jag kan inte se någon göra fel. Jag känner så här, det är fel. Du ser ett fel och du säger ingenting. Det är så här, var försvann mänskligheten? Jag skulle vilja att när jag var liten att det kom fram folk till mig och sa, eller att jag hade ingen mentor alls. Jag önskar jag hade en förebild som jag kunde själv se upp till. Och kunna bara lära mig av. Utan jag fick ju snappa upp från alla möjliga håll. Så att det där tycker jag, det är för mig i alla fall sunt förnuft. Men sen kanske inte vi alla likadana.
Men att erbjuda hjälp, alltså ibland så vill man ju inte, alla vill ju inte ha det. Eller ta åt sig av det man säger. Ja, men då, liksom, då har man i alla fall gett en möjlighet. Men exempelvis att man kommunicerar bättre.
Men som vän skulle man säga, nu har jag sagt det. Och nu tycker jag faktiskt att det här är fel. Det är ju visst det, så du vågar säga det också. Inte bara säga, jag håller med dig. Så undviker personerna, för då fattar de inte heller. Och tro på, alltså bara tro på gott. Tro på kärlek. All kärlek är, jag älskar kärlek. Jag tror ju, jag kommer väl gifta mig igen, tror jag.
Ja, men hur är det med det? Är du tillgänglig på marknaden nu, eller?
Ja, alltså jag har haft flera dejter. Skitkul. Ja. Jag har rest, haft kul, men jag är inte kär. Jag har inte blivit det, så jag är singel.
Ja.
Det är Alla hjärtans dag idag.
Men när vi spelar in här är det Alla hjärtans dag. Så du sa det till den när vi satt och sa, det kanske nu det händer idag.
När vi bara ser mig så fram, när du går ut härifrån och så här, kommer någon och försöker gå in dig. Du bara, åh nej. Och så blir det.
Jag säger inte, åh nej. Jag säger, tack.
Ja,
det var kul, en härlig, snäll man.
Ja, du manifesterar det här.
Nej, men det är perfekt. Nej, men jag tror på det. Varför, menar, efter att du förlorar kärlek allt, börjar tro på det igen. Och då vart jag kär. Jag vart kär som aldrig, alltså, det är så här, jättekär och gifte mig med Jimmy och var glad i 6 års tid. Tills vi gick isär, så det började tro på det. Och när vi gick isär på riktigt, jag grät i månader. Jag mådde så dåligt, det var knäckande. Det var som att någon gick bort. Det påminner lite om den känslan. Men så kände jag efteråt så här, jag gick i terapi både innan, när Samuel gick bort. När jag skiljer mig, gick också i terapi. Jag gick till min psykolog Magdalena som har varit i 12 år hos. Och pratade om det, men det, alltså, allt går bra. Du får gråta en stund, du får känna. Det läker, vi är inte ovänner. Ingen var otrogen. Han ville pressa något annat ett tag. Så det är livets gång. Du kan inte tvinga någon vara i relation heller. Det är också fel. Det är humant. Det är inte humant att bara, nej, du får inte lämna mig.
Nej,
men vi försökte
inte.
Och jag mådde dåligt över det. Det tog tid. Men nu är jag glad och lycklig. Men jag är fortfarande singel. Jag skulle vara glad och lycklig och upptagen.
Ja. Ja, men det tror vi på.
Ja, världens bästa Bobby. Who the fuck is Bobby? Ja, svaret,
det är den här boken.
Det finns i den här boken, men det finns också i att lyssna på dig bara. Du är en så oändligt kärleksfull människa.
Jag
är helt hundra på att du kommer att hitta den där kärleken snart igen.
Jag blir
kär. Du är så värdig.
Jag lyssnade på boken och det är inte jag som spelade in den. Jag gjorde det i början, men alltså jag och läsa, det var svårt. Och stycket, jag kom till Gamla stan, då mumlas, svamlas, stamma. Då sa jag, sa nej. Du får så här mycket betalt, läs den du. Jag bara, jag vill inte. Alltså, för det skulle vara skönt att lyssna. Så att Alexander, Salzberg läste den, jätteskön, bra röst. Och jag lyssnade på den 4,5 timmar i sträck. Perfekt. Sen underbart. Är det lättsam att lyssna på än att bara läsa. Jag har svårt att läsa.
Ljudbok går precis lika bra.
Det gör det verkligen.
Det är underbart. Och du som lyssnar nu, du gillar ju att lyssna. Så tune in to the ljudbok av Who the Fuck is Bobby. Och missa inte filmen också, vill vi säga.
Den finns bara ett halvt år till.
Sen, får ni in och kolla nu.
Så är den klar, då har den legat på SVT. Den var ju deras topplista.
Då får någon annan köpa rättigheterna och publicera igen.
Det är utomlands med subtitles ska det vara. Men du har inte Sverige den.
Okej. Nej, men den skyndar er och ser den. Den är så himla fin verkligen. Den sitter i hjärtat för evigt.
Den är bra. Den är ut skillnad för tusentals. Du vet, skolor har visat den för elever. Så många elever som hör av sig, min lärare har visat för hela klassen.
Det är klart.
Psykologer säger till sina patienter, vet du, det finns en film i... Titta på den. Ja. Det är inte likt era liv, men titta på den. Den ger dig trygghet. Den ger dig, alltså, vad heter det? Livslust. Den ger dig tro på kärleken eller tro på livet.
Verkligen. Så den är viktig. Och att våga tro på dig själv. Att du är värd att få leva det liv du vill.
Och alla har vi rätt att leva vårt liv. Så till någon som lever i förnekelse, sluta. Alltså prata. Våga inte med mamma, pappa, med syskon, kusin, släkt. Vän, någon. För att vi är så moderna i Sverige. Prata med någon, för vi är inte ensamma där.
Alltså... Våga öppna dig för någon. Vem var den första du vågade öppna upp dig för?
Det var ju vänner, men det var i Stockholm. Inte Södertäljevännerna. Där sa jag ingenting. Det var nog min syster och bror först i familjen, skulle jag säga. Men den här boken är verkligen för alla som lever i förnekelse till olyckliga äktenskap. Eller bara lever destruktivt. Det är så många som inte mår bra. Och det handlar inte om läggning. Nu är det här. Boken handlar om att bara våga resa dig upp och våga vara ärlig och vara en snäll person bara. För det kommer tillbaka.
Ja. Bobby, hur mår du på en skala 1-10 idag?
7. Ja, inte 10 av 10. Nej. Det är faktiskt inte.
Nej, men det, är
det kanske ser ut så ibland.
Ja, det gör det ju. Du ser ut som 10 av 10. Nej. Vänta. Och kolla på den där filmstjärnan där borta, va? Han är så het.
Nej, men det är så här, solglasögon, du kan blunda, du kan sova, det är ganska skönt. Det är också min försvarsmekanism. Jag gillar glasögon, jag har 60-80 glasögon minst.
Oj, jäklar.
Jag älskar solglasögon. Men sen är det så skönt att bara inte, alltså bara se, bara gå din egen väg.
Ja. Är det ditt, liksom, också må bra, alltså när du vill gå in i dig själv?
Bara blunda eller bara inte ha så mycket kontakt och inte se människor. Och inte, du vill bara gå där.
När bara unna dig själv liksom.
Unna mig själv.
Ja.
Så att det är lite
så det är me time när du tar på dig solglasögon. Plus att du tycker att du blir lite extra snygg också.
Ja, jag ser inte det så här. Det är inte helt fel. Jag tycker det är skönt. Nej. Men jag kan inte säga 10 av 10. Det är så som världen ser ut. Så det jag har gått igenom, det är med min storebror. Han gick ju bort för 10 månader sedan. Det har varit alltså jättejobbigt för familjen.
Berätta, vad hände med din bror?
Han fick ett brutet hjärtstopp. Han fyllde 52 veckan innan, 21 mars. Vi firade honom och glädje. Och då berättade jag också att jag har haft problem. Jag har fått några polyper som är påbörjad cancer i ändtarmen som jag tog bort. Jag försöker lugna honom. Det är ingen fara. Var inte orolig. Mm. Alltså, de oroar sig för mig och vi pratar och gråter lite ihop. Och veckan efter så ringer hans fru Jessica och jag klickar upp då. Hon ringer, jag bara, gud, jag är upptagen. Så svarar jag, ringer sen. Hon är svensk, och då säger hon på syranska, kom. Jag bara, vad är det som, jag kommer snart till Södertälje. Kom nu, säger hon på syranska, hon upp mig. Jag bara, vad sa du? Du vet, jag gick ifrån, jag bara, vadå död? Jag kunde inte ta in det, fast hon, jag bara, nej. Eller jag ringer min syster, ringer min mamma, ringer alla. Och jag hör syrans ton, då kände jag så här, nej. Ingen säger vad som har hänt. Ingen visste. Då fick han stackaren hjärtstopp på vägen. Alltså, det var kanske 200 meter från min vårdcentral. Han var ute och gick och så såg någon bara ramla ihop där i lina där vi uppvuxna. Utanför Tempo.
Nej.
Och de försökte rädda han. Alltså hela vägen. Mm. De stannade till Södertälje sjukhus. De bara, det här är för... Det går. Vi kör hela vägen upp.
Mm.
Och sen... vi åkte dit upp, vi åkte först till Södertälje, sen åkte upp och sen var det var vad det var. Och han har 4 barn, liksom 12, 15, 20 och 22.
Mm.
Så det och då var det jobbigt, det är jobbigt, men vi är så här nära, alltså umgås, hörs, vi supportar varandra.
Mm.
Men det har tagit hårt på mamma och pappa, oss alla. Mm, och hans familj ännu mer såklart. Men jag såg pappa, du vet, på begravningen följande sen ihop och kunde knappt, han sa, grät, han bara, där ska vara jag är gammal, det ska inte vara han. Och det är inte okej. Helst ingen förälder vill begrava sina barn.
Nej, fruktansvärt.
Nej, så att det är jäkligt trist. Hemskt, ja. Men då visar man också familjen, barn, vi finns där. Mm. Det här ska inte hända, men händer det så gör vi så här. Alltså man måste göra det bästa av det.
Ja.
Och kan inte heller falla ihop helt. Du får falla upp som jag också gjorde. Men någon måste hjälpa upp igen. För annars fastnar man i det där mörkret. Så att vi hör 24-7.
Men vad var det som orsakade att hans
förstorat hjärta? Förstorat hjärta och sen var det en överansträngning, någonting. Också. Och han var på årskontroll, kollade sig ofta. De bara, han hade haft ett tag. De bara, det är under kontroll, det ser fint ut. Alltså, det har gått upp många års tid. Mm. 2 veckor innan var på årskontrollen. De bara, vi såg ingenting. Så att det var väldigt, det borde inte komma. Vi skulle ha sett något.
Mm.
Så att ibland vet man inte, man ska vara försiktig och kolla sig.
Blev det också så att du tänkte så att du ville kolla dig? Jag tänker det här var ändå din bror.
Nej, men jag och min andra bror, hela familjen, hans barn också kollat sig. Och det också, först ville jag hålla faktiskt för mig själv, men sen kände jag, det var för att jag skulle vara klar med boken i april och han gick bort mars. Och då pausade jag fram till hösten. Jag kunde, det var bara så jag stängde av den.
Mm.
Sen när jag fortsatte skrev, då hade jag också gått och undersökt mig.
Mm.
Och så kände jag så här, tänk om det händer någonting. Och när jag bara, vet du, var ärlig, för att vad kan skada? Du är bara en ärlig person. Och då hittar de ju fel på mitt hjärta också. Jag har vänster hjärtsvikt och så är den 50-55% nedsatt. Så det, alltså, den är inte som den ska. Och då fick jag, läkarna var ju så här, akutmedicineras, dubbelmediciner morgon, kväll. Alltså ganska mycket tabletter dagligen. Och gå på regelbunden kontroll.
Det låter...
Kungsgatan till mig hos heartklinikspecialister. Så det är väldigt trist, men jag tror fortfarande så här, jag kommer bli gammal. Alltså, jag måste tro på det. Jag kan inte falla ihop.
Nej. Men hur var det att få det beskedet? Att ditt hjärta har en så pass nedsatthet?
Att den kan stanna så när som helst. Då säger läkaren, jag vill inte att det ska vara på mitt samvete. Alltså, skärp dig. Du får inte därför får jag sluta träna på snart. Men du får komma igång. Träna inte. Drick inte en droppe. Jag var sjukskriven ett tag.
Mm.
Och sen kom jag hem i höstas. Jag åkte till Spanien ett tag, kom hem. Och varit lite krasslig till min detox-effekt. Som jag hade schampolanserat. Jag kände mig sjuk, men ändå inte. Och varit sämre och sämre. Åker till handen svullna. Så åker till cityakuten. Kollar om mig. Jag kom dagen efter. Röntga, kom igen. Satt i timmar. Gå in och bara, men du har ingen feber. Gå hem och ta Alvedon och Ipren. Så är du faktiskt 2 veckor kan du jobba. Jag bara, men jag känner mig... Alltså, jag sover överallt, jag är däckad, jag mår ingen bra, jag börjar få hallucinationer. Alvedon och Ipren, det blir bra, för de tog ingen sänka på mig. Går en vecka, 10 dagar, då vaknar jag inte hemma och då ser min läkare och in. Så åker jag till Sankt Görans sjukhus och då sen, de la in mig en vecka på inte, de bara, du är dödssjuk. Du har ju 200, nästan, strax under 250 sänka din kropp. Du har blodförgiftning, njurbäcksinfektion och urinväxt. De bara, du har gått med så länge för du är så tolerant, men när du har hjärtproblem så slår de ut varandra. Så att det var tur och otur. Så jag åkte in, inlagd en vecka, vart bättre. Men det är att ta medicin bara. Så blir det bra.
Men det var riktigt allvarligt.
Ja, för det,
var du på intensiven?
Nej, jag var på hjärtkliniken en vecka. Och det är också, för jag hade nog klarat av den infektionen. Men har du ett hjärtproblem så kan det bli, det är känsligt däremellan. Så då vill de ha koll på en. Så jag fick antibiotika 7 dagar där. Och sen fick jag ta den 12-13 dagar hemma också. Men jag fick intravenös från dem. Och sen fick jag ta piller hemma. Och sen kolla mig också. Så det är lite diagnoser som inte stämmer. Men...
Hur gör du? Alltså det tänker jag för många är väldigt läskigt att föra det. Hur gör du för att ta det igenom och inte lägga så mycket?
Ja, men jag känner så här, jag har mått så dåligt över... Först var det bortgången, sen mådde jag bra. Sen var det skilsmässan.
Ja.
Och sen var det alltså, alla i världen. Så på riktigt, jag nästan när jag ser krig och allt det här. Och sen får man höra att när covid kom, rykte så många man kände.
Mm.
Och sen... Får min bror, som brorsan, går bort. Det är hårt nog. Och sen det här, jag kände så här, jag kan inte utsätta mina föräldrar för något. Jag får inte missa mitt liv. Det var nära förr.
Mm.
Och det ger mig också tro på att jag måste, också för jag är här för en anledning, och det är att hjälpa människor.
Mm.
Jag är inte klar med min tid.
Mm.
Så att, och lyssna på kroppen.
Mm.
Säg nej ibland. Jag har svårt att säga, jag guidar andra att säga nej, men jag har svårt att säga nej till folk. Jag är så här, men jag gör det är okej. Okay. Jag mår ju bra när andra mår bra. Så om jag får det och mår bra, då mår jag bra.
Mm.
Men så sa min psykolog, men när mår du? Vem fyller dig?
Mm.
Ja, men det behövs inte, för jag blir påfylld när jag gör saker.
Mm.
Det är också lite konstigt, men jag mår bra av det. Men när du, ibland måste du ha foten, tänk på dig själv.
Mm.
Ja, man måste liksom, och så är det typ så många, gå och kolla för prostatacancer, kolla det, kolla. Mm. Folk säger, jag är rädd för svaret. Jag bara, det var det elakaste jag har sagt. Så du vill hellre få något och missa din familj. Gå och kolla upp er oftare. Det inte, kan inte vara mer att man, då är man säker i alla fall. Och ser du något i god tid så kan du alltid rädda det också.
Mm.
Så att om alla kollar sig i god tid så det gör skillnad.
Verkligen. Gud vad bra att du påminner om det.
Mm.
Du som lyssnar, gå och kolla dig. Gå och kolla din hälsa. Ta dig själv på ansvar. Just men, jag har också förlorat, vi har förlorat en av våra bästa vänner i cancer faktiskt. Och han hade ju haft ont jättelänge och inte liksom gått till doktorn.
Mm.
Och det, tyvärr, det finns ju många, jag har flera andra kollegor också, och det har gått för lång tid. Och då är det ibland för sent, som du säger. Så att lyssna på Bobby nu.
Nej, men gör det. Så här, vad är värt på riktigt? Och också, ja, det gör ju inte ont om jag går bort. Men hela min familj, mina vänner, mina kunder, alla jag känner skulle lida. Så att det är egoistiskt att känna att nej, men jag vill inte få reda på ett svar. Mm. Du har ju ansvar för din omgivning. Mm. Och det är också ingen som vill gå bort. Det där är bara en patetisk ursäkt. Mm. Eller så har de inte kunskap om det. Då får ni kunskap nu. Ta reda på det. Prostatacancer, män mellan 45 och 60, kollar en gång per år.
Mm.
Det är fler som dör i prostatacancer än bilolyckor, män och kvinnor tillsammans. Det är fler prostata, ingen som pratar om det. Killar, kolla inte, för det är ett känsligt ämne. Vad är det som är känsligt med det?
Nej, ingenting.
Det är manligt att våga känslor och kunna känna. Mm. Det är omanligt att inte ha känslor.
Ja, du är så vis. Mm. Och tycker man att det är läskigt kan man alltid ta med sig någon.
Ja, men då pratar vi, det här är vuxna människor.
Men jag vet, men ibland tycker man att det är läskigt att ta blodprov eller något. Då kan man alltid ta med sig någon tycker om.
Absolut.
Ja, men jag faktiskt tyckte, kan ju inte undersöka min prostata, men som tjej så ska man ju gå och undersöka både brösten förstås och även livmodershalsen ibland och ta såna där tester och sånt där. Och jag kommer ihåg att jag tog med mig dig och din lillebror någon gång.
Jag kommer också ihåg.
Ja.
Nu ringer de mig från jobbet. Ja, men jag har någon kund som väntar
på
mig.
Men vi kanske måste runda av vårt samtal nu. Vi gör det, Bobby. Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Berätta gärna vidare om det här viktiga avsnittet. Tipsa om, berätta alltid det här på dina sociala kanaler, till dina vänner, till din skola. Varför inte? Elevhälsa, rektor. Och
tack till dig som har lyssnat.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.